Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då!
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Elaf Ali kommer till Under huden idag. Och hon växte upp i en hedersnorm. Det skrev hon en bok om. Och det blev liksom ett lyckligt slut. Det här blir en riktigt köttig timme i Under huden som ni ska njuta av och utbilda er i. Välkomna hit.
Under huden. Med Kakan Hermansson.
Din skånska har ändå förändrats.
Sen?
Ja, du flyttade hit. Alltså, du pratar ju ändå...
Alltså, jo, den har absolut förändrats. Sen liksom jag budde i Kristianstad.
Budde?
Ja, absolut.
Otrolig dialekt.
Vilket jag tror att, liksom, att det sker när man så här, bor i en annan stad och alla runt omkring pratar en annan melodi. Men jag har inte så här självmant valt att jag bara bort den eller förändra den eller så.
Nej, jag ska bara säga att jag har bott här 20 år. Det har inte hänt mycket med min dialekt.
Nej, vet du att det här året har jag bott här i 16 år.
Är det sant? För du är så liten, eller? Vadå, hur ung du är? Är ju ung.
Nej.
Hur gammal är du?
Åh gud, jag är jättegammal. Men jag ser ung ut, så tänker jag i alla fall. Vi kan lajva ung.
Ja, hur gammal är du?
35.
Ja, det är inte så ungt.
I know.
Är du stressad?
Alltså ja och nej. För att så här, jag är liksom... jag är nöjd med mitt liv så. Men jag vill absolut ha barn. Mm. Och jag har ingen partner. Så det är typ den delen som säger som mig.
Skulle du vilja ha en partner?
Jo, men jag vill gärna ha en kärnfamilj. Också för att jag har sett folk som ensamstående hur svårt det är att ta hand om ett barn själv. Och gud, sådär. Ja. Så om det går så gärna skaffa barn med någon.
Mm. Härligt. Ja, tyvärr är det ju bara typ tjejer och bögar som lyssnar på den här podden. Och så är det någon som sitter och bara, nej, jag är faktiskt... Jaja, det finns några straighta killar också. Så hör av er.
Men jag hade liksom, tror jag... Alltså jag vet inte, men jag hade ju så här kunnat tänka mig att skaffa barn med en gay kille typ. Alltså så, som också vill ha barn och så kan man dela.
Ja, då är det här en bra...
Så att jag är inte helt stängd inför den möjligheten. Men det kan inte så här... Jag vill försöka lite till att försöka hitta en man jag...
Och då dejtar du?
Nej, men...
Vänta, okej, okay, så hur tror du att du ska hitta honom?
Jag vet inte. Jag vet inte.
Nej.
Jag vill också säga typ att idag var ju första gången jag gick hemifrån på 3 dagar. Så jag träffar ju folk lite sällan och så... Men på något sätt ska han väl dyka upp.
Ja, han ska liksom bara knacka på. Okej, okay, good luck with that, honey. Men vadå, du är inte på någon app eller något så?
Nej, men jag kan inte träffa någon online. Alltså jag är för liksom motsatsen till naiv. Så det går inte.
Aha, gud. Alltså jag har jobbat de där apparna.
Tycker du om dem?
Ja, det tycker jag.
Ja, nej, men jag behöver träffa någon i verkligheten, höra hur den låter, hur den rör sig. Alltså du vet, jag måste vara attraherad innan jag börjar skriva med någon. Jag kan liksom inte öppna upp mig och skriva med en främling.
Men du kan inte tänka dig att göra tvärtom och bara testa hur det blir?
Nej.
Alltså med den jag är tillsammans med, vi pratade liksom, jag var så himla sjuk så vi kunde aldrig träffas. Då vi pratade liksom varje dag en månad innan vi träffades. Så då kände typ vi varandra ganska bra innan vår första dejt. Det var så speciellt.
Jo, men jag kan tänka mig att ha träffat någon en gång. Bara veta så, okej, vi har en kemi. Och sen snacka jättelänge utan att ses. Men inte direkt i början typ.
Jag vet vad, jag tror att du måste ändra strategi. Du måste öppna upp dig. Allt är möjligt.
Mm.
Din livskärlek finns där ute liksom.
Kanske, men jag tror också att han finns utanför Sverige ibland. För att när jag har rest så tycker jag att jag kan bli så här förälskad jättesnabbt och hitta så här en i varje land typ. För att killarna är också annorlunda och de kommer fram till en, tar kontakt på ett sätt som svenska killar typ tyvärr aldrig gör. Jag, typ alla killar som jag har träffat, så är det jag som tagit första steget och kontakten. Och jag har inget emot och jag kan fortsätta göra det, men det hade varit nice att någon gång så här inte göra det.
Att bli uppraggad.
Exakt.
Ja, jag förstår vad du menar. Men vad gör du?
Förutom att sitta hemma. Ja, förutom att sitta hemma. Nej, men jag är ju frilansare, så att jag sitter mycket hemma och skriver. Det ska förhoppningsvis komma ut en andra bok ur mig.
Åh, vad kul.
Så den har jag liksom, eller nu är jag väl i så här researchfasen och läser så mycket om ämnet så där.
Men du vill inte säga vad det är för ämne?
Jo, men alltså den kommer handla typ om identitet och mellanförskap.
Det var intressant.
Är så centralt i mitt liv, så den kommer det kommer handla om. Och sen jobbar jag på ett projekt på SVT nu, bara fram till mitt sommar. Men det är väldigt intensivt. Sen så frilansar jag för lite olika tidningar, magasin och sådär. Så det är mycket skrivande och mycket att vara ensam. Men jag tycker om att vara själv, så att jag lider inte av det. Men det kan inte hända så mycket nytt i ens liv då.
Nej. Liksom. Men du kan ändå liksom sitta och bara pumpa ur dig text efter text efter text.
Absolut inte. Nej, jag skulle ju typ... jag skulle ju skriva den här helgen.
Yeah.
Men jag satt ju på Netflix och tittade på den här Ultimatum.
Ja, hur var det då?
Ja, men jag älskar ju såna här relations-reality shows. Och det är så toxic och så mycket drama. Och...
ja, så får man glömma lite sitt eget liv.
Ja.
Det är väl det.
Så jag kan absolut inte bara så här skriva för att jag måste skriva. Utan jag måste tyvärr vara på ett visst mode. Och egentligen så borde jag gå ut och göra mer grejer för att bli inspirerad. Så att... men du vet, alltså det var snöstorm. Alltså, no way.
Nej, alltså vet du vad? Det bästa jag vet, som igår var det ändå sol. Det bästa jag vet, när jag är liksom ledig och barnfri, det är att ligga inne och kolla på någonting när det är sol ute. Jag behöver inte ta någon promenad.
Nej.
Du ser mig kolla på liksom 6 Game of Thrones-avsnitt. Vi ser om det nu. Det är så jävla kul.
Jo, men jag håller med.
Varför ska man...
jag brukar kolla så här väderappen. Är det typ mindre än 10 grader? Jag bara, nej, men då går jag inte ut.
Nej, varför ska man gå ut?
Då får solen skina, men då sitter jag hellre inne. Liksom.
Det är det som är underbart, att man får bestämma själv.
Ja, men det är också, du vet, den här klassiska att man får så här ångest så att man inte utnyttjar de få soltimmarna och sådär.
Så blir inte jag. Jag kan förstå att man blir så.
Mm.
Men du, hur har det varit sen du släppte din första bok? Har du kunnat hämta det efter liksom all uppmärksamhet och sådär?
Ja, alltså den släpptes ju för drygt ett år sedan. Slut på mars förra året. Det är så sjukt att det har gått ett år. Och jag tror inte jag riktigt hade kunnat förvänta mig hur det skulle bli. Men jag hade ju absolut... jättemycket ångest inför släppet.
Varför det?
För att alltså mycket av det som står i min bok, som heter då Vem har sagt något om kärlek, med under titeln Att bryta sig fri från hedersuttryck, mycket av det som står i den hade inte jag berättat till mina vänner i Stockholm eller så här, utan när jag flyttade till Stockholm så pratade inte jag om min bakgrund med liksom nya vänner och bekantskap och sådär.
Varför inte?
För att jag ville börja om på nytt och jag ville vara den jag ville vara liksom, utan alla regler och förbud och sådär. Då ville inte jag behöva ta upp dem, för att då är det som att folk ser en på det sättet. Typ. Så när den släpptes så var det liksom, det var inte bara så här att nu kan hela Sverige ta del av den, utan också så här, nu kommer typ alla mina vänner veta det här om mitt liv. Typ.
Så att det var mycket typ ansvar för dig att, eller du kände ett ansvar inför att...
Ja, men ansvar också att jag är liksom en väldigt privat person. Alltså som sagt, jag kan sitta hemma själv flera dagar, så att det är inte så att jag är en öppen bok. Så det var så olikt mig att skriva en bok om mitt liv.
Ja, för den är ju väldigt öppen.
Exakt.
Men hur bestämde du dig att liksom Alltså, men du har ju en ganska så explicita ögonblick som du berättar om i boken.
Mm.
Till exempel det där med när du praoar den här video. Mm. Alltså, hur bestämde du dig för att ändå berätta? Att ändå liksom dela med dig av det?
Mm. Alltså, grejen var så att jag under flera år lite så här stått vid sidan av och följt debatten om hedersrelaterade våldet, förtrycket och känt att det har saknats en röst.
Mm.
Jag tycker att så mycket fokus har legat på religion och på islam och att man inte har pratat så mycket om att killar kan vara offer, att man inte har pratat så mycket om att föräldrar kan förändras och sådär. Och sen så hösten 2019 så slutade jag jobba som nyhetsjournalist. Jag jobbade innan dess på Expressen, SVT och Ekot och P3. Och hösten 2019 så tog jag beslutet att lämna det för att kunna vara mer fri i vad jag får uttrycka mig om.
Mm.
Och sådär. Och då kunde jag för första gången också skriva boken. Men när jag bestämde mig för att skriva den så tänkte jag först att den inte skulle handla om mig, utan så här, att det skulle vara en roman och att det skulle handla om att tjejen blir bortgift eller kidnappad eller sådär. Det man alltid hör om i media typ. Och så gick jag till de olika bokförlagen och presenterade idén. Och alla sa nej. Men alla sa också att vi vill ha din historia.
Alltid.
Och jag bara, jag bara, nej men alltså ni fattar inte, pappa förändrade. Så att det är liksom, det är ett gott slut.
Yeah.
Och de bara, ja men precis. Jag bara, men va? Jag bara, men det är inget dramatiskt typ så här. Och sen ett tredje bokförlaget hade sagt sådär. Så jag bara, okej. Okay, det kanske ligger något i det. Och sen så fick jag tänka så här, om jag bestämmer för att berätta om mitt liv så kommer det vara mycket enklare på ett sätt, för att jag behöver inte hitta på en historia. Men det blir också sjukt mycket svårare, för att då skriver jag om personer som finns på riktigt och som finns kvar i livet och sådär.
Plus det är en helt annan sak att skriva om sig själv, alltså att dela. Det blir ju liksom en personlig resa, som en terapi, eller man gräver i de där såren.
Det var jättemycket så. Alltså det var när jag skrev den så kunde jag verkligen så här förstå mig själv bättre idag. Alltså jag kunde hitta så här röda trådar till varför jag är på ett visst sätt idag, varför jag har problem med vissa saker. Jag ringde min pappa och typ skrek på honom och bara, alltså, vad säger jag, bara ditt fel att det är så här och så här. Och så att det var absolut jättejobbig process. Men nu så har det ändå blivit bättre, för att jag hade aldrig pratat om de här sakerna med mina föräldrar om inte jag hade skrivit boken.
Nej. Du har aldrig gått i terapi heller?
Jag började faktiskt göra det när jag skrev boken.
Bra, gumman. Terapi i livet.
Det är det, men jag började gå januari 2020. Det var den månaden jag också fick kontrakt på boken. Men sen så kom ju den där corona. And we had to stop.
Men hur kan du börja igen?
Jag började igen och sen så sa jag hej då till henne. Alltså jag har fan svårt, jag tycker det är... Men jag menar, en kompis rekommenderade mig, för jag gick på KBT, och hon rekommenderade mig gestaltterapi. Mm. Vet du något om det?
Nej, men jag har ju gått så jävla mycket terapi, och jag tycker man ska gå psykodynamisk. Alltså i att man ska träffa en terapeut och ska man prata om sin barndom. Man ska, jag menar, KBT är ju jättebra om man vill... man vill hantera ångesten och liksom komma bort från sina mönster och lära sig vad de... alltså,
det har ju också problem med.
Ja, precis. Men jag menar, först måste man ju veta var skon klämmer. Jag har gjort allting.
Ja, jag vill egentligen göra allt. Men, ja.
Det är så läkande.
Men absolut så håller jag med om att det är skitbra. För att jag vet att innan så brukade jag det ju hemskt. Men då såg jag ner på folk som gick på terapi. För tänkte att de är så svaga. Men sen när jag själv sökte mig dit... Så jag sa, men jag har aldrig varit starkare än jag är ny. För att jag vågar be om hjälp. Ja. Så nu ser jag på det... På ett annorlunda sätt i alla fall.
Just det kommer jag ihåg att folk tyckte att det var liksom svagt att gå i terapi.
Mm.
Det känns som att alla som tycker det själva behöver gå i terapi.
Så var det ju för min del, absolut.
Ja. Men din bok. Alltså jag tänker på så många olika aspekter när jag tänker på den boken. Ja, men dels att, som du pratar om, att diskussionen i Sverige om hederskultur är så limiterad. Dels för att jag tror så här, gemene svenne är så rädd för att prata om det, för att men att man inte har någon direkt kontakt till det eller relation till det, eller att man är så rädd för att vara rasist. Och det är ju en good intention, men Det kanske egentligen bara blir mer rasism. Jag vet inte.
Mm.
Det är klurigt.
Ja, men alltså exakt så. Och på frågan då varför jag skrev den här boken var ju för att det har aldrig skrivits en sån här bok innan i Sverige. Det finns ingen som liksom växt upp här och berättat så här öppet med namn och bild om sin uppväxt. Det är liksom första gången. Och jag hade verkligen behövt en sån här bok när jag växte upp och läste om någon annan. Jag menar, min första kontakt var ju så här när jag läste om Fadime. Mm. Och det var en tjej som blev mördad. Så att man ville gärna kunna ge barnen som växer upp idag någon mer hoppfull fall eller person att se upp till och inspireras av. Inte för att det var Fadimes fel, men alltså att man alltid bara visar den bilden av fenomenet. Och ja, alltså absolut. Det känns som att dels är det många som inte kan så mycket om det som jag upplever har uttalat sig. Liksom för att de har velat skydda vissa grupper eller så. Men i slutändan, så det enda som sker är ju att de här tjejerna som lider, bara lider mer i det tysta för att vi vill skydda förövarna. Mm. Som att de som är utsatta inte också har utländsk bakgrund. Alltså, så att det blir konstigt. Så det är ju bättre om vi, vilket jag försöker göra i min bok, alltså förklara att heder fanns innan religion, så det kommer inte från religion. Idag finns det både inom religion men utanför, det finns inte bara en religion. Alltså om man vet allt det här, då blir du ju inte rasist, för att då vet du hur mer liksom utbrett det är. Men om du tror att det bara är muslimer och islam, ja men du förstår att du inte vill prata om det.
Ja men också tänker jag, alltså det finns ju hur många svennar i Sverige som helst som inte har en enda relation till en person som inte är vit. Alltså som inte känner en enda person som har invandrat eller flytt. Mm. Eller som har föräldrar som har gjort det. Och som bara är så, alltså som bara ser på er som de andra.
Mm.
Alltså och då är det, alltså det blir ju bara, det blir väl bara som ett stort liksom, en stor massa med liksom bara araber, muslimer, så är de.
Mm. Ja, precis. Och eftersom de inte kan så mycket om dem och kan inte ha hängt så mycket och träffat, så tror de också att alla då verkligen är araber och muslimer. Men en grupp som är liksom utsatt mycket för hedersnormer i Sverige är ju syrianer. Och det är en kristen folkgrupp. Mm. Men i de som gärna bara vill klanka ner på islam, då är det så här, alla är muslimer typ.
Ja, jag menar, är man en person som vill klanka ner på islam, då är man kanske inte heller sugen. Det är inte som att man har en egen vilja att bara, jag ska sätta mig in i det här med hederskultur och löst, alltså.
Nej, de vill inte hjälpa tjejerna av rätt anledning. Det handlar mer om vem som är förövare än att hjälpa tjejerna.
Hur skulle du förklara hederskultur?
Jag skulle säga, jag personligen säger ju inte hederskultur. Jag gjorde det innan, men sen jag skrev min bok och...
Hedersuttryck?
Nej, jag säger hedersnormer. För det är liksom normer som vissa väljer att efterleva och vissa inte.
Mm.
Innan så sa jag också hederskultur, men sen så när jag skrev min bok så... För de som inte har läst den så är den ju... Det är dels min resa, och sen är det intervjuer med mina föräldrar, och sen är det faktaavsnitt. Och i de här faktaavsnitten så behövde jag göra research, och en sak jag valde att kolla på var då relationen mellan heder och religion. Och när jag såg att heder fanns innan religionen, så kände jag att jag inte ville använda begreppet hederskultur, för att jag upplever att hederskultur i Sverige direkt drar tankarna till islam och Mellanöstern.
Mm.
Och då vill jag hellre använda begreppet hedersnormer, för att om vi pratar utifrån hedersnormer, då kan vi lättare se en mycket bredare grupp. Och om jag tänker på min bok, en grupp som jag har blivit kontaktad av sedan den släpptes är faktiskt flera inom frikyrkan som har känt igen sig.
Ja, gud.
Men de tänker man ju aldrig på när man säger hederskultur. Men säger du hedersnormer, då kan ju de också komma in i den gruppen.
Jag skulle nog tänka hederskultur, alltså i all högsta grad.
Ja, men det kanske är din bild. Jag upplever att många när man säger hederskultur har liksom verkligen samhällen och sådana islam. Och folk, när jag brukar prata om det, så är folk så här, hur många, för jag vet att när jag intervjuade sig i Nyhetsmorgon, förra året och i mars. Och så sa Jenny Strömstedt det. Hon sa någonting om så här, ja, hedersmamma och det finns i frikyrkan någonting. Och då fick hon jättemycket så här skit på Twitter för det. Och då var folk så här, hur många balkongflickor finns det inom frikyrkan? Men då utgår man
också
ju...
Också bara balkongflickor, snälla. Det, man får, alltså, åh.
Nej, men då utgår man ju från att alla som lever under hedersförtryck har blivit mördad eller riskerat mörda, så är det ju inte. Nej. Många lever ju under liksom precis det som... har du sett den här serien Gud som havar barnen kär på SVT?
Ja.
Många lever ju under det där liknande, att du har så här vissa regler du måste förhålla dig till. Mm. Det är ju inte så... Jag menar, vi har ju hundratusentals utsatta i Sverige för hedersnormer. Det är ju inte så att vi hör om ett hedersmord varje dag eller så. Nej. Så att, att mäta om någon är utsatt för hedersstryk genom antal mord eller balkongflickor, det är inte rätt. Alltså, det är inte så man kan...
Balkongflickor, vilket makabert uttryck.
Mm.
Det känns som att det är någon från Sverigedemokraterna som har kommit på det ordet.
Jag vet inte hur det myntades. Det var ju efter liksom då flera tjejer och flickor kastades ner, mest troligt, från balkongen. Det var väl typ 15-20 år sedan kanske, något sånt. Ja. Och jag träffade en präst i Jönköping förra året, i höstas. Jättefin kvinna, som sa till mig att vi kanske inte har så mycket hedersmord, men vi har absolut självmord inom frikyrkan.
Precis, jag skulle säga att det är, man räknar ju inte självmord som, alltså, det är precis som inom så här, transcommunityt.
Mm.
Hur kan man veta?
Mm.
Alltså, man förstår ju vad det beror på.
Mm.
Men att det är... Mm.
Och jag vill verkligen säga, det gäller inte alla i någon grupp. Alltså, det finns alltid folk som är så här, nej, men frikyrkan är jättebra. Och absolut, det här gäller ju verkligen inte alla. Men, och det var hon också som sa det. Så att det var så här, jag tänker att hon vet ju ändå lite mer vad hon pratar om än jag. Som
vilken
inte
församling var hon ifrån?
Jag vet inte, men det var Jönköping. Men jag vet inte vilken. Hon heter... Ja, skitsamma.
Ja. Men hon var...
Präst.
I en frikyrka?
Nej, svenska kyrkan, ja, tror jag hon var.
Tänker, de får väl inte ha kvinnliga präster?
Mm.
Ja, men det tänker jag, tänker att liksom... Jag hade Erik Engel här häromdagen som har...
Jag lyssnar på det också.
Ja, precis. Och han... Jag menar... Det låter ju som... Det är som ett fängelse att... Det som han beskriver att växa upp i Jehovas... Mm. Alltså, det låter ju inte...
Nej, men exakt.
Och det är fullt av heder.
Mm.
Och jag tänkte verkligen på det när jag intervjuade honom och skulle träffa dig.
Mm.
Att de... Att det finns en sån... vad ska man säga? Det där som du berättar om att din... Alltså dina föräldrar, din pappa valde liksom kärleken var starkare för barnen än heden. Och där, jag pratade ju med Erik om det, att så här, det är så smärtsamt att hans föräldrar väljer den heden istället.
Mm.
Eller liksom rädslan för att bli straffad av Gud eller församlingen är liksom starkare än kärleken till...
sina egna barn,
ja,
men verkligen. Jag har en killkompis som han, där hans mamma och mormor är med i Jehovas vittnen. Och hans mamma han tyvärr dö innan han kunde komma ut för henne, för att han vågade inte.
Mm.
Och jag har verkligen märkt så att de vännerna som jag har skaffat i Stockholm har typ alla lite så här liknande någon sorts issue som rör sånt, om man hittar varandra. De måste inte vara exakt samma liksom. Men där märkte jag verkligen att i mitt fall förändrades ju pappa, men det är ju många som där deras föräldrar aldrig förändras.
Under huden.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Vi pratade om hedersnormer.
Mm.
Men jag avbröt förmodligen dig så att du inte kunde få berätta vad det var.
Ja, nej, men det var jag som körde en uppsats om varför jag inte säger hederskultur.
Och det hatar inte jag, jag älskar det.
Men ja, när jag vet etablerat varför jag då inte säger det, så vad hedersnormer är, det är, kan man säga, en uppsättning oskrivna regler om hur man ska leva för att bli ansedd som en anständig tjej. Och vad det handlar om är att hedern, familjens heder, sitter typ mellan benen på tjejen. Får döttrarna i familjen dåligt rykte, så får hela familjen och släkten kan också få dåligt rykte.
Men det behöver ju inte handla om att hon har knullat med någon. Det kan väl bara vara att hon har tittat på någon?
Precis. Det behöver inte gå så långt. Utan det kan verkligen bara vara att hon sågs på stan med en klasskompis och med en kille. Och ibland så behöver man inte ens ha gjort något. Utan bara att du får ett rykte kan räcka för att du får ett, liksom, så.
Men folk är helt besatta.
Mm. Ja, och det här händer liksom på riktigt. Och det finns... jag menar, jag som uppväxt i en mindre stad i Kristianstad i norra Skåne. Där var det ju liksom så här att om jag gick på stan, för att min gymnasieskola låg liksom centralt. Sen var det håltimmar så gick jag på stan, vilket jag inte fick för mina föräldrar egentligen.
Men det hade de sagt till dig ordagrant, eller fick du lista ut?
Nej, jag fick. De sa det ordagrant att jag inte vill liksom förröra mig i stan och sådär. För att då kan folk se en och... då skapas det ju rykten. För att mitt liv var ju så här skola, hem, skola.
Mm.
Och då kunde jag kolla så, okej, mamma här, pappa här. Nej, okej, safe, då kan jag vara här. Men det var man aldrig, för det var alltid någon landsman som såg en som skvallrade. Så när man kom hem så visste de om det. Så man är ju liksom ständigt övervakad och kontrollerad.
Men alltså, de är ju besatta. De har skaffat ett liv.
Mm. Det kan man tycka. Men alla har koll på varandra, man vet exakt vems barn man är, vems föräldrar man har. Alltså,
mm.
Det var också därför jag ville flytta till Stockholm. Alltså, jag längtade så mycket efter att bli anonym. Och bara så här grund att ingen vet vem man är, vem ens familj är. Jag vill egentligen till New York, jag vill ha en ännu större stad. Mm. Men
jag tänker, vad hände då när du kom hem och hade gått på stan en halvtimme?
Nej, men det kunde vara... i olika saker som hände beroende på liksom hur grovt regelbrott man utförde.
Men vadå? Alltså gå på stan?
Mm.
Vad mer kan man göra på stan? Det är inte som att du är naken på stan.
Nej, men det är att du kan... alltså att du snackar med en kille eller så. Typ, eller så.
Mm. Mm. Och då kom du hem.
Mm.
Och då fick vi veta att du levde.
Att jag levde, ja.
Ja. Nej, men vadå? Vill du inte berätta?
Nej, men det kunde hända olika saker.
Ja.
Mm.
Men ändå, så du, alltså som i boken, så förstår man att du har liksom alltid ifrågasatt det här.
Mm. Exakt. Ja, men det har jag. Alltså, jag... och folk får säga, var fick du den här styrkan ifrån? Var fick du modet ifrån? Jag vet inte, men sen jag var liten... jag har ju två äldre bröder. Så jag såg ju att de fick göra jättemycket jag inte fick. Och jag var så här, skillnaden på sig typ på ett kön. Så varför får jag som tjej inte göra det? Och sen har jag också växt upp i ett område där min familj var den enda familjen med utländsk bakgrund.
Mm.
Så jag kunde också jämföra mina klasskamrater. Där alla de fick göra typ massa saker som jag inte fick. Så att jag såg väldigt tidigt att mitt liv skilde sig åt. Mm. Och nu när jag har varit ute på olika skolor och träffat massa människor, så jag har verkligen märkt att när man växte upp i ett område där många fler har det som en, så har förtrycket blivit normaliserat. Så att man märker inte att man är förtryckt.
Mm. Men, som i alla sådana förtryckta, alltså i sådana relationer.
Exakt. Men för mig blev det väldigt tydligt, för jag jämförde liksom.
Mm.
Och jag, alltså grejen som min pappa också, han var ju världens snällaste och mest omtänksamma och kärleksfullaste pappa också. Och när han inte var så där som han kunde bli, så det var ju liksom honom jag talade till när jag sa emot. Det var honom jag försökte nå när jag så här inte accepterade allting. För att jag visste någonstans där inne att han vill ju att vi ska må bra. Men sen så kom han med hela sitt bagage och sin bakgrund där han vet att det är så här jag är en bra pappa, det är så här man är en pappa. Så att jag tror liksom inom honom har det nog också varit en väldigt stor inre konflikt.
Ja, och han har ju gjort detta för att det är det som han har lärt sig hela sitt liv.
Mm.
Och han var ju vuxen när han kom till Sverige.
Mm, 45.
Ja, och var flykting. Mm. Det är inte som att han bara, åh, vad kul att flytta till Sverige när jag är 45.
Nej, exakt. Exakt.
Och som jag förstår det så har dina föräldrar också upplevt krig.
Mm. Ja, vi flydde ju på grund av kriget.
Ja, så. Ja, det har ju du med fast du var så liten. Men jag tänkte att de har väl också trauman.
Absolut. Som har fuckat dem. Ja, men alltså det var så sjukt. För att förra året då, när boken släpptes så bara insåg jag att jag är lika gammal som när min mamma var när hon kom till Sverige med 4 barn.
Mm.
Det är som att jag i den här åldern skulle behöva lämna Sverige och börja om i ett nytt land med helt annan kultur, helt annat språk, utan vänner, utan familj, med 4 små barn. Alltså jag kan inte föreställa mig den känslan att du får inte jobba med det du kan. Hon var ju också språklärare, så det gick ju inte.
Mm.
Alltså du vet, och sen så pappa då som också så här var läkare och hade hög ställning inom militären och sådär. Och sen så
var läkare?
Ja.
Wow.
Och så kommer han hit och tappar hela sin ställning och allting. Och hans enda jobb, eller om man säger, blir typ att ta hand eller kontrollera sina barn. Alltså det är mycket omständigheter kring som absolut gör det värre.
Mm. Och det är ingen som, alltså man gör ju inte det, frivilligt. Flytta till ett annat land sådär.
Nej.
Alltså under de omständigheterna?
Nej, jag tror ingen av dem absolut inte hade valt att lämna sitt hemland lika lite som jag vill lämna Sverige och börja om i ett helt främmande land.
Mm. Men alltså, det började ju med, alltså ditt liv förändras ju när du fick mens. Det var då du blev kvinna. Och, men förstod du det själv att, ja okej, ja, men nu handlar det om heder?
Nej. Alltså precis, man anses ju som kvinna när man får sin mens för att då kan man ju få barn.
Mm.
Men jag fattade inte, jag var så här, det blödde från mig men jag var fortfarande 10 år. Så att jag såg mig själv som ett barn, jag var ju inte kvinna liksom.
Mm.
Så att jag förstod absolut inte vad som hände och jag fattade inte heller att de här nya förbuden och reglerna som att jag inte fick vara med på simlektionerna och sådär, att det hade med heder att göra. Det var faktiskt flera år senare när jag frågade pappa rakt ut så här, men varför får jag inte göra det här och det här? Och då var han så här, på grund av sharaf, och det är heder då på arabiska.
Och vad, när han sa det, frågade du mer frågor då?
Ja, men jag sa att vi bor i Sverige och att jag bryr mig inte om den här jäkla sharafen typ. Och då sa han att, ja men glöm inte att du är irakier och att dina släktingar är irak och sådär. Så att,
Och, men då var det så för dina systrar också?
Nej, inte riktigt.
Nej.
För att jag är ju äldsta dottern.
Du har plöjt vägen för dem.
Yes, jag är ju 3 år äldre än den ena och 9 år äldre än den andra.
Mm.
Så hon som är 9 år yngre än mig, hon har ju ett helt annat liv.
Mm.
Alltså hon läste min bok och bara, vem är den här pappan?
Ja,
alltså, hon kände ju inte igen någonting. Ja.
Ja.
Och även min andra som är 3 år yngre har ju fått det mycket lättare. Alltså jag fick ju kämpa liksom hela mitt liv för att få flytta till Stockholm året efter studenten.
Mm.
Hon gick med, vi har båda gått så här med de som är äldre än oss i skolan, så hon var 17 när hon tog studenten, men då fick hon flytta direkt till Skottland. Och man bara, excuse me? Alltså så att jag har verkligen så här,
Skottland?
För att hon pluggade på St. Andrews, där Prince William och Kate träffade.
Yes. Ni är så här högpresterande jävlar, eller hur?
Mm, kanske.
Ja, kanske.
Men så att det har verkligen så här, allt jag har kämpat för, jag fick inte alltid så här igenom, väldigt sällan igenom, men de har fått liksom.
Men eller var det som att du så här, dina släktingar i Sverige och Irak, det var exakt likadant för dem?
Alltså bra fråga, för grejen är så här, när det är norm, så de, jag tror inte de tänker på att de är förtryckta.
Nej,
för att de, för alla, eller majoriteten har det väl så.
Mm.
Så att
Men med dina ögon kunde du säga att det här pågår där också?
Jag besökte Irak första gången för 2 år sedan.
Mm.
2019, är det 2 år sedan? Är det 3 år sedan. Eller 2020 kanske. Nej, 2019. Oh my god. Jag är så kass på matte. På tal om högpresterande. Yes. Nej, men 3 år sedan då. Gud vad sjukt. Då... Vänta. Var det 2019?
Ja, men 2020 var det corona.
Ja, men 2019.
Ja.
Yes. Så det var första gången jag besökte Irak. Mm. Så jag har inte varit där innan. Så jag visste inte hur mina kusiner eller släktingar alltså, hade det.
Det var första gången sedan du flydde.
Ja.
Ja,
exakt. Jag var ju 4 när vi kom till Sverige. Så att jag minns ju ingenting av tiden i Irak. Men jag brukade tänka jättemycket på så här, hur hade mitt liv varit om jag hade bott kvar. Och det var också en stor anledning till varför jag ville besöka. För att jag ville se så här, okej, om kriget aldrig hade hänt, vem hade liksom 32-åriga Elaf varit i Irak?
Mm. Vem hade det varit då?
Nej, men då hade jag ju säkert varit gift, kanske, med en kusin. Och haft några ungar.
Du hade inte varit läkare?
Alltså kanske, för där kanske det är mycket så här, för pappa försökte ju verkligen få en av oss ungar att bli läkare. Alltså he really tried, men det blev inte så. Men där kanske man mer gör som ens föräldrar säger, för kollektivet är ändå mycket starkare där. Jag vet inte om jag hade varit journalist, jag vet inte om jag hade velat vara programledare. Hade jag varit programledare? Alltså jag kommer ihåg när jag på gymnasiet var med i en pjäs i skolan, då sa pappa att du är den första kvinnan i vår släkt som står på en scen. Så,
var det haram?
Alltså, han menar på att så här, det här är så stort att jag tillåter, alltså att jag låter dig göra det här för att det har inte hänt innan.
Men varför tillät han det då?
Men han ändrades ju lite hela tiden. Alltså det, jag brukar ofta så fråga så här, vad förändrade din pappa? Och det var ingenting så över natt, det var inte en sak. Utan han verkligen blev så här mjukare och mjukare. Lite hela tiden.
Var det för att du tjata?
Ja, nej, men för att jag aldrig gav upp. För att jag jag insåg ju så här, efter den gången när han sa till mig att det handlade om sharaf. Då var jag så här, okej. Okay. Då började jag förstå honom mer. Då jag tog reda på vad det var, vad det innebär. Och då kunde jag börja möta honom där han var. Så att då kunde jag så här börja liksom prata om hans fördomar. Förklara att i Sverige så kan tjejer runt med korta kjolar eller shorts eller linnen. Det är ingen som tittar snett på dig för att alla klär sig så på sommaren. Det är inte som om man hade klätt sig så i Irak. Alltså förklara för honom att allt det som du kommer ifrån, det funkar inte så här, så du behöver inte vara orolig.
Mm.
För jag tror mycket var så här rädsla. Han fick ju tyvärr inte jobb, han skaffade inga svenska kompisar. Så att det var bara massa fördomar. Så då fick jag liksom vara hans ögon ut i svenska samhället.
Men det måste ju vara... Alltså... Kunde han formulera den yttersta rädslan för vad som skulle hända om du gav skam till familjen?
Nej. Och det var också så här speciellt för att vi har liksom väldigt lite släkt i Sverige. Nästan alla bor kvar i Irak. Vilket också så här kan vara konstigt för folk att förstå att även om släkten är kvar i hemlandet så kan de styra väldigt mycket. Och så var det, men han sa aldrig liksom att så här och så här innebär det. Men det var ju någon gång när det spreds ett rykte ända ner till Irak att jag hade skaffat en svensk pojkvän. Vilket bara var komiskt för att mina föräldrar vet ju att jag bara går mellan skola och hem liksom. Så de visste att det inte var sant. Fast de visste att det inte var sant så påverkade de jättemycket att jag fick det ryktet och familjen fick det ryktet. Men det gjordes ju också för att så här, svarta ner mitt rykte så inte några män där skulle vilja ha mig typ.
I Irak?
Mm. Du alltså bara, av andra, du vet.
Det bara var synd.
Ja, verkligen. Verkligen. Jag bara, they don't know, I like Swedish boys.
Men var det liksom... även om du kunde tänka fuck den här hedersgrejen.
Mm.
Var du också... faktiskt orolig för att du skulle dra typ skam över din familj?
Alltså jag ville ju inte göra mina föräldrar ledsna för att jag är ju också uppväxt så här. Jag är ju jättepåverkad med uppväxt och jag tilltalar inte folk som är äldre än mig eller så här vuxna. Alltså jag kan inte använda fula ord, jag kan inte skrika så jag respekterar ju mina föräldrar väldigt mycket och jag ville ju inte att de skulle lida på grund av saker jag gör fast jag vet att det jag gör inte är fel. Så att jag tänkte ändå ganska mycket på det.
Mm.
För jag såg att de mådde dåligt varje gång det kom ett sånt rykte.
Precis, men sen i själva verket så kunde du inte ens påverka de där ryktena. De bara Nej. Levde sina egna liv.
Nej, men alltså grejen är så att jag... De levde verkligen sina liv för att jag gjorde ju ingenting typ. Alltså jag var ju verkligen hemma hela tiden. Pappa hade ju stenkoll på när skolan slutade och lång tid det tog att komma hem och sådär. Så att...
Men vad hade hänt? Alltså för då fick du till exempel sluta simma.
Hoppa med pösiga kläder som inte visar kroppens former.
Det är därför du har så fin stil idag. Am I right?
Yes.
Nej, men att, vad hade hänt om någon på skolan bara, hallå, så här funkar det inte i Sverige. Hon ska bada oss.
Det är så jag önskar att skolan hade reagerat när pappa kontaktade dem för att säga att jag inte var med på simulationerna. Men då så, jag tror många lärare är så här angelägna om att ha bra relation med föräldrarna. Och speciellt om du inte är så insatt så tänker du att det här är deras kultur eller så man ska respektera det.
Mm.
Så det var ingen som var så här, det kan inte så bra att Elaf inte lär sig simma. Utan man bara lyssnade på pappa typ.
Ja.
Så fick jag titta på... läktaren.
Och vad sa dina, kommer du ihåg vad dina klasskompisar sa? Eller blev det helt bara normaliserat direkt?
Nej, men jag skilde på, vilket är så sjukt att det gick, men jag hade alltid någon ursäkt. Antingen hade jag mens eller så var det något annat. Eller så här, jag drog liksom massa vita lögner till varför jag inte kunde vara med. För att jag skämdes ju att säga att jag får inte simma för min pappa. Och så var det jättemycket genom hela livet, varför jag inte kom på fest och varför inte jag gick på disco, varför jag inte gjorde det. Det var alltid någon vit lögn för att jag... vågade inte berätta att jag levde under massa förbud liksom.
Mm. Hade du något exempel liksom i som i Sverige eller Irak där det varit så här att någon familj som var vi kommer inte hålla på med den här hedersgrejen. Alltså fanns det något exempel du kunde luta dig emot och bara wow, det finns ändå en väg ut.
Nej. Det fanns ingen sån... Alltså dels är jag uppväxt då i Skåne där det inte var så mycket andra sådana familjer där vi växte upp. Och jag hade ingen sån kontakt med släktingar i Irak. Så att, nej, så jag menar, som jag sa innan, första gången jag hörde talas om någon som hade det på liknande sätt var när jag läste om Fadime i tidningen. Det var min första kontakt med det. Och då började liksom min... lång resa om hur jag ska göra för att inte själv hamna där typ.
Men kändes det aktuellt?
Jag kunde ju, när jag läste om hur hennes liv var, det var inte så här identiskt. För att hennes föräldrar var ju analfabeter som inte värdesatte utbildning. Mina var ju exakt tvärtom. Mm. Utbildning var ju det enda som räknades typ. Men annars liksom förbyrån hon levde under var väldigt likt. Och då tänkte jag om det slutade att hon blev mördad. Varför skulle inte det kunna hända här? Och jag frågade ju min pappa om det. Och han, så här minns inte han det i efterhand. Men då, och hela det här samtalet står liksom i boken och så. Men då menade han på att det var rätt att hennes pappa gjorde så. Mm. Idag säger han att han menar att det var rätt enligt normerna. Men jag vet att då förändrades min relation till honom jättemycket. Och blev nästan bara rädsla.
Hur gammal var du då?
15 typ.
Du måste ha varit helt utomkroppsligt.
Och
bli så rädd för sin pappa.
Mm.
Som du, för det känns ändå som att ni har haft en sån fin relation hela tiden.
Absolut. Alltså han är, jag är ju pappas flicka. Och han är liksom, jag menar, jag har ju endometrios, alltså hemsk hemmens. Och han var ju den som tog hand om mig. Alltså han var ju den som satte med alla sådana här varma kuddar. Och så att han har ju verkligen, så han är jätteomhändertagande och fin. Så att det blev jättekonstigt när den personen man älskar också kan vara sådär. Alltså det är inte konstigt att man har problem med relationer idag, du vet. Nej. Alltså det är så, man är ju så messed up typ.
Ja, jag fattar det.
Mm.
Men det var ändå successivt så förändrades din pappa. Det är helt fantastiskt.
Ja, det är sjukt. Alltså träffar man honom idag så det går inte att förstå att det är samma människa, samma man. Han har gjort en otrolig resa. Och jag är bara så himla tacksam att han verkligen valde oss barn framför att följa de hedersnormerna.
Är han lyckligare nu?
Ja, gud ja. Absolut. Alltså att han lever ju för hans barn och barnbarn. Mm. Alltså han vill ju bara att vi ska vara lyckliga. Mm. Och han har jätteångar över det som varit. Han tycker det är jättejobbigt att liksom veta att vi var rädda för honom under stor del av vår uppväxt. För han kan ju inte göra något åt det nu och sådär. Vilket jag tänker på jättemycket att... Jag vill ju så gärna att min bok ska bli översatt till bland annat arabiska och sådär. Ja. Så att den får nå andra föräldrar. För att det är inte värt att leva med den ångern. Alltså om man kan förhindra det. Nej. När man väl är i det liksom.
Men hur har han blivit liksom mottagen från, i sitt community när han har liksom vänt?
Ja, alltså det har varit lite så här blandat. Det är vissa som har stått kvar och andra som har vänt ryggen.
Tycker du om att han är svag eller? Vad är det?
Nej men han, alltså min pappa han har varit väldigt öppen. Alltså han lägger ju alltid upp så här sina barn och deras respektive och flera av mina syskon är ju gifta med svenskar. Mm. Och som då inte är muslimer och sådär. Och det har ju inte tagits emot väl av alla. Men han är så här, han döljer inte det. Han liksom kallar inte det något... vad det inte är, utan han är verkligen så bara straightforward. Men det är också flera som har vänt och kommit tillbaka, för de har märkt att, okej, de blev inte galna barnen för att de fick barn med svenskar typ, eller sådär.
Vad är det man tror ska hända med barnen om man liksom inte följer de här normerna?
Ja, men de, exakt, de verkar väl tro att om inte man följer de här normerna så blir man typ... Alltså vet ni, vad är värsta tänkbara? Typ att du blir prostituerad eller att du börjar göra porr. Alltså det känns som att de...
Det finns inget mellanting. Nej. Det är bara antingen...
Ja, lössläppt eller typ... Eller så ska du leva under strikta regler. Det är som att de inte tänker att man själv kan så här... Men jag vet inte. Men absolut, de... Det, ja.
Sparkar fortfarande de där normerna hos dig någonstans?
Ja... Det skulle jag ändå säga. Alltså jag tänker ju liksom ibland vad jag kan lägga ut på Instagram och sådär.
Det är inte tits out direkt.
Nej.
Det gör ju... inte jag heller. Och det är inte för att jag är mina föräldrar katoliker.
Nej.
Ibland har det nog varit tits out i och för sig. Men...
alltså jag... Men precis. Jag är ju också så här väldigt... säger man pryd. Mm. Så jag vill ju inte så här visa min rumpa och bröst på Instagram. Alltså det är inte jag som person. Och jag tycker inte det passar mitt yrkesval och sådär. Men jag är absolut påverkad ändå. Alltså det vet jag. Det finns, jag tänker på det, men ibland kan jag göra saker jag vet är fel. Bara för att utmana mig själv. Mm. Såhär. Men jag tror det är svårt, du vet. Om du levt hela ditt, liksom hela din uppväxt med de här normerna. Och även efter jag flyttade hemifrån, fast det är kvar i mig. Det var inte så att det försvann. Alltså om du är ett hjärntvätt om någonting så försvinner inte det. Bara sådär.
Men alltså snälla, så här har alltså många tjejer som jag växt upp med, som är värsta svennarna, har jag haft exakt likadant.
Mm.
De, alltså inte exakt, men det är så här, du ska inte vara med någon kille och du ska inte alltså typ så alltid blivit kommenterad vad man har på sig. Mm. Och även om de, det finns ingen religion eller liksom specifik kultur, vadå, en skånsk hedersnorm.
Mm.
Alltså det är inte...
Nej,
man glömmer alltså, det. Man, det känns som att man måste prata om det hela tiden. Sen är det ju annorlunda därifrån, liksom i det som du kommer ifrån.
Mm.
Absolut.
Ja, precis. Det finns väl liksom, bara för att man inte växt upp med kanske hedersuttryck så betyder det inte att du fått göra allting och att du inte haft konsekvenser. Men skillnaden är väl liksom att det är en hel släkt som håller koll och vad det vad mer det innebär om du skulle bryta mot det här, hur det drabbar hela familjen. Alltså det är liksom så det är ändå lite, eller det är annorlunda, men självklart så betyder det inte att folk växer upp utan Nej. Strikta föräldrar bara för att det inte finns hedersnormer i familjen.
Det handlar ju också så jävla mycket om, when it all comes down to it, om kvinnohat.
Mm.
Ja, men... Eller att liksom krympa utrymmet för hur kvinnor kan leva och uttrycka sig och utvecklas.
Ja, men det är också en väldigt förlegad tanke om att så här familjens heder sitter så här, kvinnans sexualitet eller så här, det är jättekonstigt.
Och också, för det handlar inte ens om hennes sexualitet, om hon inte ens får gå på stan. Mm. Det är inte som att hon ska gå på stan för att liksom suga kuk.
Nej, fast man hindrar ju henne liksom från att gå på stan för att hon inte ska träffa en kille. Alltså allt de här förbjuden är för att hindra att hon träffar en kille. Det är därför de finns.
De är besatta av hennes liksom sexualitet.
Exakt.
Och någonting som jag också tycker är viktigt att prata om då, vad händer med kvinnors sexualitet i de här liksom normerna?
Ja, det är ett annat avsnitt och en annan tjej som pratar om det här, för att jag tycker ju det är jobbigt att prata om sånt, vilket är en del av min uppväxt.
Jag menar att du ska prata om det, jag menar bara att det är en
jätteintressant fråga. Ja. Och när jag har så här frågestunder på Instagram, så jag hade ju det häromdagen och då fick jag exakt sån fråga där det var så här privat fråga, men är jättenyfiken på hur du har påverkats när det gäller relationer och sex med din uppväxt. Och det är en jätterelevant fråga. Jag kommer inte besvara den för att jätteprivat, men man borde prata mycket mer om det. För att
men du kan inte heller bli poster girl för allting.
Nej, exakt. Det är också så här jobbigt, för grejen är så här, heder är min uppväxt, men jag har också så här många lager i mig och många andra intressen, och jag känner så här, min bok var liksom ett bidrag till det här, den kommer alltid finnas, den har redan hjälpt många barn och unga och jag är skitstolt och glad över det, men jag behöver också gå vidare. Och jag behöver bara vara elaf och jobba med saker jag tycker är kul. För att det kan inte vara min framtid också.
Nej, det kan inte hela tiden vara ditt ansvar.
Nej.
Du har redan tagit så mycket ansvar. Men du, vet du om, alltså utifrån alltså, er familjs utveckling, vet du om ni har påverkat andra familjer?
Bra fråga. Jag vet att jag har påverkat liksom unga och sådär. Men jag tror att om min bok får bli översatt så kan den påverka familjer. För det är fler som skriver till mig. Vill gärna att min pappa ska läsa din bok. Mm. Finns den på arabiska? Men det är liksom inget förlag som verkar vilja översätta
det. Finns det inget svenskt arabiskt förlag i Sverige som kan göra det?
Det finns, men jag har mejlat och kontaktat och försökt. Men har inte fått napp tyvärr. Så det är jag har till och med skrivit till Ulf Kristersson, för att jag träffade honom förra året i somras. Och då sa han, behöver du någonting från mig, hör av dig. Och så gjorde jag det.
Men Moderaterna?
Ja, Moderaternas partiledare. Och då så skrev jag det och han rekommenderade de här i Jon Östergötland som är någon nationellt centrum för hedersrelaterat våld, men inte ens de kunde hjälpa till med sån kontakt. Så att,
alltså generellt, Ulf, känns ju inte som att han går i bräschen för mångfald.
Ja, Ulf var väldigt trevlig.
Det spelar ingen roll.
Men vet du vad jag tyckte var fint? Var att jag skickade min bok till typ alla partiledare. Jag fick svar från Annie Lööf. Hon läste den och la upp den och sådär. Jag fick svar från Märta Stenevi. Hon tyckte också om den och la upp den. Och Ulf var den enda som bad om ett möte. Så att det tycker ändå jag var fint och bra. Så sa jag också till honom att jag tror inte bara på hårdare straff, utan jag tror jättemycket på att vi måste nå familjerna från alltså väldigt tidigt, så att det inte hinner gå till nivåerna där vi pratar hårdare straff liksom.
Ulf vill ju inte ens ta emot invandrare och flyktingar.
Jag pratar inte politik.
Nej, jag vet, men jag gör det i min podd och det är fantastiskt. Men gud, vad roligt att du ska liksom skriva en ny bok.
Ja, skitkul. Alltså verkligen, få så här fokusera på lite annat.
Ja.
Även om det också är väldigt centralt för det hela identiteten. Vad gör det med en när man växer upp i ett land där du inte tillhör majoritetssamhället, när dina föräldrar har en annan kultur än kulturen i landet och allt det där. Så att jag ska försöka dyka i det lite.
Alltså jag tänker att mellanförskapet är så centralt i så många människors liv. Alltså det är ju liksom typ inte halva Sverige, men det är ju så.
Absolut, det finns många olika sorts mellanförskap. Ja. Verkligen. Och jag har frågat lite folk om det och fått olika svar. Men fokus kommer ändå vara på lite mer etnicitet och det där. Det, liksom, som jag har erfarenhet av.
Ja, men det är så många som, jag tror att det kommer vara så aktuellt för många, men också för oss som är kompisar med er som lever i det.
Exakt, exakt. Jag hoppas verkligen att boken ska vara så här, man kan känna igen sig och sen ge någonting för dem som inte själva levt i det, men för att förstå de här som lever i det. Så ja, den kommer jag sitta och skriva mycket under sommaren, tänker jag.
Lycka till.
Tack.
Alltså tack för att du kom hit.
Ja, men tack själv.
Ja, men det blev ett bra samtal. Jag har ändå intervjuat dig en timme innan under den här veckan. Men jag tyckte att det var många nya aspekter.
Ja, absolut. Det kändes så skit för att grejen är så här. Då satt vi i en soffa, det var kameror och allting.
Mm.
Man berättar ju mer i poddformat. För man känner så här, det är bara vi. Men det är inte bara vi.
Några tusen jävlar som ska lyssna på här också. Ja.
Men, nej, men det var jättenice. Och jag är så glad att jag fick se ditt fina hem.
Tack. Jag bara, kolla inte till vänster där på min skräphög. Tack för att du ville komma hit.
Tack
jag
så mycket.
Jag heter Kakan Hermansson.
Och jag heter Elaf Ali.
Precis, och du har lyssnat på Underhuden.
En podd från Aller Media.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.